Idag är den andra söndagen efter pingst och läsningen är ur det första Johannesbrevet. Mina älskade, förundra er icke, bröder, om världen hatar er. Vi vet att vi har övergått från döden till livet medan vi älskar bröderna. Den som icke älskar förblir i döden. Var och en som hatar sin broder, han är en mandråpare, och ni vet att ingen mandråpare har det eviga livet förblivande i sig. Därav att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så bör även vi ge vårt liv för bröderna. Om någon har den här världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder som han ser lida nöd, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina kära barn, låt oss älska icke med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning. Stå så upp och hör fortsättningen på det heliga evangeliet enligt Lukas. I den tiden framställde Jesus för fariseerna följande liknelse. En man tillredde ett stort gästabud och bjöd många. Och när gästabudet skulle hållas sände han ut sin tjänare och lät säga till dem som var bjudna: kom, till allt är nu redo. Men det började allesammans att ursäkta sig. Den första sa till honom: jag har köpt en lantgård och måste gå ut och bese den. Jag ber dig ta emot min ursäkt. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och ska nu gå och pröva dem. Jag ber dig ta emot min ursäkt. Åter en annan sa: jag har tagit mig hustru och därför kan jag inte komma. Och tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husbonden vred och sa till sin tjänare: gå strax ut på stadens gator och gränder och för hit in det fattiga, vanföra, halta och blinda. Sedan sa tjänaren: herre, vad du befallde har blivit gjort, men här är ännu rum. Då sa husbonden till tjänaren: gå ut på vägar och stigar och nödga dem att komma in, på det att mitt hus må bli fullt. Men jag säger er att ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi hör i evangeliet denna den andra söndagen efter pingst, som också är söndagen inom oktaven för Corpus Christi-festen, alltså Kristi lekamens fest som vi firade i torsdags. Den fest som är instiftad särskilt till det allra heligaste sakramentets ära. Till altarsakramentets ära. Vi hör denna söndag den här liknelsen om en man som tillredde ett stort gästabud. Bjöd in många, men de vill inte komma. Olika ursäkter ges till varför de inte vill komma. Och mannen bjuder då istället in de halta och blinda och vanföra och fattiga för att fylla sitt hus, för att fylla sitt gästabud. Det kan inte vara någon stor överraskning för någon som har åtminstone lite kännedom om Herrens liknelser att det han talar om här, det är inbjudan till en vänskap och gemenskap med Gud. Mannen som bjuder in är naturligtvis Gud själv. Tjänaren han sänder är sin enfödde son som antar en mänsklig natur för att bjuda in mänskligheten till det här gästabudet tillsammans med Gud, till en vänskap och en gemenskap med Gud. Denna inbjudan är den största gåva som mänskligheten någonsin hade kunnat få. Därför att en gemenskap, en vänskap med Gud är inte möjlig med mindre än att Gud faktiskt bjuder in oss till detta. Det är som att bli vän, inte bara med kungen, men med konungarnas konung. Varför skulle han vilja bli vår vän, kan man undra. Men han vill det. Han bjuder in oss till denna vänskap. Vi får bli hans vän. Och det blir vi också om vi tackar ja till hans inbjudan. Och den här gemenskapen med Gud, den jämförs just med ett gästabud. Ett gästabud där man ju så att säga i glädje tillbringar tid tillsammans och har ett utbyte tillsammans. Himlen liknas vid ett gästabud där helgonen gläds åt Guds närvaro, gläds åt varandras närvaro och utbyter de största skatter. Här i jordiska gästabud så räcker man ju varandra maträtterna och sådär och man fyller på varandras vinglas. Det är en sorts bild för detta, glädjen i himlen. Men detta gästabud som Herren talar om, som når sin fullbordan i himlen, det påbörjas ju redan här på jorden. Redan här på jorden får vi börja den här gemenskapen, den här vänskapen med Gud. Och det är naturligtvis mycket passande att vi har just den här liknelsen så snart efter Corpus Christi-festen, festen till sakramentets ära. Därför att det är i den heliga kommunionen som vi på ett alldeles speciellt sätt kommer Herren nära. Den heliga kommunionen är ju just detta. Det är det sakrament som uttrycker just det här människans närhet till Gud. Människans union med Gud. Gemenskap och förening med Gud. Detta gästabud är fullkomligt först i himlen, men det börjar alltså redan här på jorden. Vi får leva tillsammans med Gud i vänskap och gemenskap med Gud redan här på jorden. Och den här bilden av himlen som ett gästabud, som ett fullkomligt gästabud, den tas upp av Herren även i en annan liknelse, men den tas upp också av kyrkomän, teologer och kyrkofäder. Och jag vill särskilt citera den helige Thomas av Aquinos vackra bön, som det är tänkt att man ber efter mässan, eller efter att ha tagit emot kommunionen. Den avslutar han så här: och jag ber dig, den är riktad till Gud Fadern, jag ber dig Gud Fader att du må värdigas leda mig, en syndare, till det obeskrivliga gästabud, där du med din son och den helige ande, för dina helgon är det sanna ljuset, fullständig tillfredsställelse, evig lycka, den högsta glädje och fullkomlig fröjd, genom Kristus vår Herre. Amen. Så avslutar den helige Thomas av Aquino den vackra bönen som han föreslår att vi ber efter, antingen präster efter att ha firat mässan eller vem som helst efter att ha tagit emot kommunionen. Alltså likna himlen vid det här gästabudet, ett utbyte av kärlek, ett utbyte av det högsta goda, helgonen i himlen emellan. Därefter kommer Herren in på dem som tackar nej till den här inbjudan, gör sig olika ursäkter, de är inte intresserade. Vi har bättre saker för oss, säger de. Vi vill inte komma till det här gästabudet, vi vill inte vara Guds vänner. Några säger, ja det var ju synd det, de ber om ursäkt. Men en av dem ber inte ens om ursäkt, så låt oss titta lite närmare på detta. Den första, det är han som säger, jag har köpt en lantgård och därför kan jag inte komma. Han måste gå och bese sin lantgård. Det där är ett av hindren, ett av distraktionerna så att säga. Och det är egentligen inga nyheter här, vi har hört om den här distraktionen tidigare. Det är den distraktion som vi kallar för ögonens begärelse. Att människan är alltför upptagen med yttre ägodelar, yttre ära och sådant. Rikedomar, världsliga bekymmer, sitt anseende och så vidare. Inte för att allt sånt där är helt värdelöst, men därför att det är betydligt mindre värt än den här inbjudan till Guds vänskap. Vi får inte låta sånt gå före vänskapen till Gud. Vi måste leva på ett sådant sätt i enlighet med insikten om att den här inbjudan till Guds vänskap, det är det allra viktigaste som finns. Så att detta är vad vi brukar kalla ögonens begärelse. Vi har hört om den tidigare under kyrkoåret. Till exempel i Herrens liknelse om såningsmannen som gick ut och sådde sin säd. Och somligt av säden hamnade bland tistlar och törnen och kunde därför inte växa upp. De här tistlarna och törnen, det är just världsliga bekymmer, världsliga ägodelar, berömmelse och sådant. Eller för den delen den frestelse som Herren själv fick utstå från djävulen. När djävulen tog upp honom på ett högt berg och visade honom all världens riken och så vidare. Som man skulle ge Herren om man föll ner för att tillbe honom. Så att det är en av de klassiska frestelserna, det vi kallar ögonens begärelse. Den andra gruppen, han säger, jag har köpt 5 par oxar och måste gå och pröva dem. Så jag kan inte komma, jag ber om ursäkt, jag kan inte komma. Han har vett nog att be om ursäkt, men det var ingen bra ursäkt. I de här 5 paren oxar brukar man se människans egna förmågor. Vi har ju 5 sinnen. Många av sinnena kommer i par. Vi har 2 ögon, 2 öron och så vidare. Därför ser kyrkofäderna i de här 5 paren oxar människans egen förmåga så att säga. Det är alltså stoltheten vi talar om här. Det är de som säger så här att ja, det är väl bra och trevligt det ni håller på med där i kyrkan. Men det är mest för gamla tanter och sådana som inte riktigt kan klara sig själv. Jag vill vara min egen lyckas med. Jag klarar mig. Jag gör det här själv. Det förstår jag att sådana som inte är så intelligenta och duktiga och bra som jag behöver gå till kyrkan för att få lite tröst i tillvaron. Men jag klarar mig. Jag är duktig, intelligent, stark, har hälsan, så jag kan nog vara min egen lyckas med. Ungefär så. Stolthet alltså. Det är inte heller någon bra ursäkt. Men han har ändå förnuft nog att be om ursäkt. Det är alltså de som säger så där. Ja, det är väl inte helt dumt det ni håller på med, men det är inget för mig. Jag klarar mig. Sen den tredje gruppen, han säger, jag har tagit mig hustru och kan därför inte komma. Väldigt märkligt. Herren som ju just har upphöjt äktenskapet till ett sakrament har därför uppenbarligen ingenting emot äktenskapet, tvärtom. Äktenskapet är någonting heligt, ett sakrament, ett heligt uppdrag som kommer ifrån Gud till människor att gifta sig, man och kvinna att gifta sig och få barn och uppfostra barnen i kärlek till Gud och leda dem till himlen. Så det är ju inte detta som är ursäkter naturligtvis. Utan det Herren talar om här, det är den oordning som mycket lätt kommer in i det här sammanhanget. Människan är särskilt sårbar och sårad på grund av arvsynden när det beträffar just det som kallas köttets begärelse. Att gifta sig eller ingå förbund mellan man och kvinna på ett oordnat sätt. Det är en väldigt vanligt skäl till varför människor inte tackar ja till Guds inbjudan till hans vänskap. De ser att det sätt de har valt att leva sina liv är oförenligt med vänskapen med Gud, och de föredrar ändå det här valet. Det är det Herren talar om. Naturligtvis är det inget fel i att på riktigt sätt gifta sig, ta en hustru på det sättet. Det säger sig självt. Om man till exempel väljer sin äkta hälft av fel skäl, inte för Guds ära, inte för sin egen och sin äkta hälft och barnens själars frälsning, utan för att tillfredsställa egna behov eller egna begär eller så där framförallt, då har man gjort det av fel skäl. Vi kan också tänka så här, att om den här mannen som hade tagit hustru av rätt skäl, då hade han naturligtvis sagt: ja visst, jag kommer till gästaburet och jag tar med min hustru också. Så att vi kan även notera här att den här mannen, han ber inte ens om ursäkt. De två andra ber om ursäkt. Han med oxarna och han med lantgården, de bad om ursäkt, men den här gör inte det. Det lär oss ytterligare något. Det lär oss det att även om synder som kommer av köttets begärelse kanske i sig inte är de allra allvarligaste, synder av djup stolthet är värre för Gud. Men de har någonting speciellt hos sig, dessa synder av, som kommer från köttets begärelse, av sinnlighet. De gör nämligen människan blind. Han förstår inte ens att det är något någorlunda värdefullt han missar. De två andra ber åtminstone om ursäkt. Han gör inte det. Det här är alltså en sorts det omvända, så att säga, myntets baksida av den av Herrens saligprisningar som heter: saliga är du det renhjärtade, hur det skulle se Gud. De som inte är renhjärtade, de som befinner sig i sinnlighetens grepp, de har inte ens någon blick för, så att säga. Det är svårt för dem att ens se värdet hos det andliga, värdet hos tron, värdet hos vänskapen med Gud. Och det som Herren förmodligen förstod tala om här när han uttalade det här, det var just det att en inbjudan hade gått ut ifrån Gud, först till det utvalda folket, och de tackade nej, åtminstone många av dem. Framförallt de främsta företrädarna för det utvalda folket var inte intresserade av att följa vår Herre Jesus Kristus. Somliga gjorde det naturligtvis, apostlarna och sådär. Men många åtminstone visade sig inte vara intresserade. Men då kallar Gud andra istället för att ta deras ställe. Han kallar hedningarna, hedna folken, till tron. Så det var den omedelbara betydelsen hos den här liknelsen då när Herren uttalade den. Men det finns även ytterligare djup, så att säga. Den kan användas även i vår tid. Vi kan till exempel tänka på det faktum att i denna kyrkokris, inte bara en eller annan utan väldigt många katoliker har valt att inte hålla fast vid den traditionella läran när det gäller mycket av det här, inte minst den där tredje gruppen kanske. Men då kallar Gud andra. Det är inte så få konvertiter här till exempel i vår mässa. Det är ett exempel på det. Gud kallar andra istället. Han tillåter, så att säga, inte att gå miste. Gud tillåter sig inte att bli snuvad på konfekten. Om vissa själar väljer bort honom, då kallar han andra istället. Men vi ska inte sitta allt för säkert i sadeln, därför att om vi blir otrogna, om vi vänder oss bort ifrån Gud och vi inte ständigt varje dag, så länge vi befinner oss här på jorden, väljer att tacka ja till inbjudan och säger nej till våra lantgårdar, våra oxar och köttets begärelse, så kommer han att förkasta oss och välja ytterligare andra. Så att vi ska inte känna oss allt för säkra. Gud ser som sagt alltid till att ta tillvara sin ära. Frågan är bara: vem som tackar ja till inbjudan? Kommer vi att tacka ja till inbjudan? Kommer vi att göra det varje dag i våra liv? Kommer vi så att tacka ja till inbjudan och få ingå i det här outsägliga gästabudet som den helige Thomas talar om? Det obeskrivliga gästabud där Fadern med Sonen och den helige Ande för helgonen är det sanna ljuset, fullständig tillfredsställelse, evig lycka, den högsta glädje och fullkomlig fröjd. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.